Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Känns så konstigt ändå.
Har du sabbat den eller?
Men vi gör så här, jag ska ta och hämta en liten fäntan tejpbit här, för det går inte. Jag ska bara få upp den lite högre. Ju mer tejp vi sätter på den desto bättre. Och sen gör vi en över så här nu.
Vad är det som händer?
Som en myra.
Nej, exakt.
Håll käften.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves. Get ready for war. Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Välkommen till Fighterpodden nummer 45 2019.
Woo! We are back.
We are back.
Finally.
Ja, tack för alla mejl att vi inte har dykt upp för nu, men det har varit så himla mycket. Men bättre sent, eller bättre sent än aldrig, som vi säger i den här branschen.
Eller hur, göteborgare. Men det är skönt, ny säsong nu blir det ju.
Eller hur?
Vi sätter det också i podden.
Ja, det här är ju vår säsong.
Och som sagt. Det var säsongs liksom, ja.
Och vi har inte riktigt förstått hur det här går till, men som sagt, det är ändå 45 poddar, det är inte dåligt.
Det är inte alls dåligt faktiskt.
Och den här podden som heter Fighterpodden handlar ju inte bara om fighting, utan om kampsport. Så är det. Det där är Simon Kölle.
Tja, tja.
Elin Blad.
Halli, hallå.
Johan Haldin är här idag.
Hej, hej.
Välkommen. Finbesök.
Finbesök. Mm. Mm. För att vår vän Hans Wiklund, som då inte har varit här på 4 poddar, så han är snart avskriven. Han är på något föräldramöte. Mm. Innan jag glömmer det, Johan Haldin. Du var ju inte här vid julavslutningen. Varsågod, här kommer din julklapp.
Åh, tack så mycket.
Han överräcks nu en grön... Ett grönt paket.
En grön pöse.
Mm. Arigato gozaimasu.
Oh.
Oh,
det är från mina hemtrakter, vet du.
Åh, vad fint. Tack så jättemycket. Det är en gin.
Härnö.
Ja,
det är från Härnösand.
Nu har vi ingen sponsor, så det är inte något vi säger där. Du skulle kunna fått den gratis.
Eller hur?
Man kanske blir fälld till och med.
Nej, vi är ju inte public service. Så.
Går bra. Idag ska vi som vanligt beta av kampsportsnyheter.
Yes.
Och sen får vi fint besök strax. Det är ju William Seth Wenzel som har vunnit VM och EM i sportjujutsu. Ja, eller vad han nu säger. Det ska bli spännande att reda ut det här med jujutsu.
Eller hur? Jag menar, han är en riktig grym... Alltså, han är inte gammal än. 21 år, fyller 22. Alltså, det är fruktansvärt duktig igen.
Han är ju också nominerad på kampsportsgalan. Vad är han nominerad till?
Han är nominerad i 3 priser. Årets mästare, årets kampsportare och till folkets pris.
Just det.
Och han är typ alltid nominerad.
Alltid.
Ja. Men han brukar inte vara nominerad i mer än en kategori, så i år är det stort.
Mm.
Just det. Och han har ju en tävlingskompis där, Fredrik Widgren, som vann förra året, va?
Mm,
och
då, de tränar mycket ihop. Det är ofta att båda de två blir nominerade i årets mästare.
Mm.
För båda de har en tendens att dra hem väldigt stora medaljer. Så ja, vi får väl se hur det går.
Har du någon fråga till honom, Simon?
Ja, men jag är lite intresserad av, när man har vunnit de här grejerna och så här tidigt, framtidsplanerna, hur ser de ut då? Det är spännande, tycker jag. 10 år fram, typ.
Elin?
Ja, men det är väl dels liksom vad han tänker framåt. Och sen tycker jag också att det är väldigt intressant det här med att han är ju öppet homosexuell. Vilket är väldigt ovanligt i kampsportsvärlden och i idrottsvärlden som helhet. Så där vill jag gärna liksom höra lite hur han tänkte och när han då skulle komma ut och vad han har upplevt.
Mm.
Som en pionjär kan man ju säga inom det området.
Om en stund alltså, William Seth Wenzel. Men nu det här. Som han har laddat nu, Simon Kölle. Mm. Det är dags för kampsportsnyheter.
Det har ju hänt fruktansvärt mycket som jag aldrig brukar säga. Mm. Och extra mycket nu när vi har haft lite paus. Men om jag bara tar de stora grejerna. Mm. Känns det bra, Mårten?
Det går bra.
Då gör vi så. UFC 234 har ju gått av stapeln. Där Robert Whittaker skulle möta Kelvin Gastelum.
Åh, vilken miss.
Och det många såg fram emot den där fighten. Som de flesta kanske vet vid det här laget så blev han ju sjuk. Eller har varit sjukt länge, alltså Robert antagligen. Ja. Det är ju magen då som strular. Så att, det var ju någonting i alla fall så att om han hade fått ett liksom slag på fel ställe i magen så kan han bli septisk och sådär. Så att det är ju liksom riktigt farligt potentiellt.
Hoppas att det blir en, det blir inte rematch utan det blir en rematch eller en match. Mm. Men vem skulle vunnit då av Gastelum och Whittaker?
Jag tror ju på Robert Whittaker skulle vunnit det där faktiskt.
Mm. Vad säger Johan Lin?
Jag brukar inte vara någon fan sådär, av någon egentligen. Jag gillar bra fighters. Men det är någonting med Gastelum. Jag får lite pappakänsla där för honom. Jag gillar honom.
Hans babyface då.
Ja, det är någonting sånt. Men han har det här som en del fighters har. Han är bra på att vinna. Han är bra på att vinna matcher. Även när han ligger under så vinner han. Väldigt många gånger.
Robert Whittaker är ganska bra på att vinna han också.
Han är jättebra på att vinna, ganska bra på att vinna. Men jag tror faktiskt att... Jag tog faktiskt fram mycket mer mot den här matchen än mot Anderson mot
Adesanya. Ja. Israel Adesanya. Som är då den andra matchen som då blev huvudmatch på UFC 234. Israel Adesanya som jag tror många kanske hörde för första gången här i podden faktiskt.
The Last Stylebender.
Exakt. Mahdi Shama som droppade det namnet före. Många kände till honom i MMA-kretsar i alla fall här i Sverige. Men mötte en 43-årig Anderson Silva. Ja, vad säger du Johan om Anderson?
Ja, den här skulle ju kanske inte blivit av egentligen. Det känns som en promotion fight eller någon typ av där de inte riktigt kommer till skott. Där Anderson kanske inte ens längre kan använda sin fulla potential. Exempel i jag tror att det är tredje ronden där de står och snurrsparkar mot varandra lite grann. Det känns lite som att de går in och lajar lite grann. Naturligtvis träffar de varandra hårt, men det är som att Israel inte riktigt släpper på sitt spel som Anderson naturligtvis borde ha grapplat mycket mer, kombinerat det med sin striking. Det kändes inte riktigt som en riktig MMA-match utan mer som en show match.
Vad känner du Simon?
Nej, men jag håller nog med där och jag tycker det är lite så här tråkigt nu har vi sett Fedor har förlorat här nu flera gånger senaste så här, förlorade mot Ryan Bader i Bellators tungviktsturnering och vi har sett många av de här gamla, så det blir lite också så här, de vill ge lite det som de tror att andra vill se istället för att vara då, som du säger Johan, han är ju komplett, jag menar, han är faktiskt svart bälte i BJJ och kan grappla jättebra. Men han ska ändå inte ta fighten dit. Jag vet inte, jag tycker det är lite tragiskt. Alltså, det blir tycker det är lite tufft, lite jobbigt.
Samtidigt så kan man ju se att det är väldigt mycket likhet i stil. Mm. Israel Adesanya har ju sagt öppet också att det här liksom har varit min förebild.
Det var ju väldigt fint liksom, hur mycket respekt de ändå visade för varandra och man såg ju att det här betydde mycket för Israel också att gå den här matchen mot sin gamla idol. Det är bara den grejen var ju rätt häftig.
Men... Lite jobbig va, eller hur?
Ja, men det betyder mycket också för Anderson och det kanske inte så mycket har egentligen med Israel att göra utan mer här att han får komma tillbaka efter 2 år. Men han var ändå alltså, borta från sporten för att han hade dopat sig. Det ska vi liksom inte glömma. Och nu var han lite plufsig och lite sådär. Kanske inte tränat supermycket. Han får någonstans en till chans för gammal vana, 43 bast. Och nu är det ju snack om att han ska få gå en till då i Curitiba i Brasilien. Och, ja, vi får se hur det blir där.
Ja.
Får han säkert göra. Nick Diaz har ju varit snack om att han i så fall ska möta. Och Nick Diaz vill med festa, har han svarat.
Men parta ihop då.
Ja, men det är lite sådär. Vi får se. Conor McGregor var ju också ute och han tar gärna en match mot Anderson. Och det tycker Dana White inte så jättemycket om. Men på den galan i alla fall, då var Jimmy Crute tyckte jag var riktigt spännande. Lätt tungviktare som återigen vann i UFC. Imponerande verkligen. Och Devante Smith där också i lättvikten som, alltså båda de ser riktigt bra ut. Knockar sina motståndare hejvilt och så här. Det är ändå kul. Och så Israel då givetvis, smutsat ett namn. Det är roligt att det kommer nya bra fighters upp. Och vi behöver verkligen det.
Verkligen.
Så känns det. Andra stora UFC-matcher som varit under den här tiden, då har vi haft Henry Cejudo som slog TJ Dillashaw på TKO i rond 1 mot en TJ Dillashaw som man verkligen såg på honom, han har ju sagt det efteråt också, att det var väldigt tufft för honom att gå ner till flugvikten, en flugviktsdivision som vi inte ens vet om den kommer få vara kvar. Vad tycker du om flugvikt, Johan?
Nej, men jag tycker att det är jättebra att vi har utspridda viktklasser. Jag tror att det är absolut nödvändigt, men jag tror att en stor del av problemet är att det är för många som skär för hårt i vikten, att de bantar för hårt. Man ska tävla närmare den vikten som man promenerar runt i. Det här är ju bara en tidsfråga innan vi kommer få fler dödsfall i MMA. Vi hade ett för 3 år sedan i Kina. Och det här kommer vara en av huvudanledningarna till att folk blir ihjälslagna. Inte slagen i sig, utan att man är uttorkad och så vidare.
Men tror du inte att det finns andra sätt att liksom komma till rätta med det där? Att det är invägning som är senare innan matchen och att man har kontrollerade viktnedgångar, att man har fler mätpunkter. Är inte det liksom ett bättre sätt att hantera den här frågan som då också blir... För om vi bara liksom tänker med de små viktklasserna, att ja, men det är där det är problemet, för folk viktar ner sig tills de blir pyttesmå. Att istället att det är ju samma sak egentligen för någon som kanske går i light heavyweight, som kanske också tokbantar. Där behövs det ju snarare liksom att hela systemet ska göras om och att man ska säkra viktnedgången på ett helt annat sätt. Det är väl någon japansk organisation som gör det nu. Det vet säkert du, Simon.
Ja, men det görs lite olika experiment, bland annat i Japan. Och så. Det har varit en amerikansk läkare som också har gått ut och sagt att det bästa skulle vara om man hade egentligen en invägning precis innan man gick kliv upp. Då kommer ju ingen banta. Alltså då blir det den vikten. För då tjänar man ju inte på att banta, så att säga. Då behöver du ju hålla dig på en vikt som du sen ska upp. Men det är mycket, det kommer från boxning det här och brottning också. Man har brottning ofta samma dag, men boxning dag innan.
Förutom hjärnskakor såklart då, så är ju det här sportens absolut största problem med bantning. För att det är så sjukt osunt.
Ja, men så är det ju verkligen. Du blir knockad lättare också. Man får inte glömma det om man liksom har tagit mycket...
Ja, men det blir lättare att få hjärnskador, det är lättare att du liksom skadar dig allmänt. Det här är ju inte liksom någonting som folk bara säger. Och visst, och folk som bara tittar på MMA som någon form av modern gladiatorsport, och det är cage fighting och det är blod och heja heja. Men om vi ändå vill bli en legitim idrott och få liksom allt det här som de internationella förbundet pratar ju om, att ja, men vi ska bli en OS-sport och man vill bli erkända, man vill, ja, men som i Sverige, att vi faktiskt är erkända och kommit med via då Bud- och kampsportsförbundet i RF. Det kräver ju liksom att man någonstans aktivt visar att man arbetar för utövarnas säkerhet. Och om man inte visar det, utan bara säger ja, men det har alltid varit så här, ja, men det, då kommer vi ju liksom förlora vår legitimitet. För om det finns en jättestor aspekt i vår idrott som är farlig, som vi kan reglera bort, då tycker jag att det är vårt ansvar att liksom gå åt det hållet.
Problemet är att det finns lite olika åsikter här och lite olika läkare som säger olika saker om vad som faktiskt är bra. Att UFC har ju också förändrat ganska nyligen, det var det 2 år sedan eller något sådär. Så att det blev att man ska väga in liksom en vecka innan och se vart ligger man på då, och då får man ta en viss procent ifrån det. Och så här. Så de försöker ju, men vi ska inte glömma att det är ganska segt. Men det är ju betydligt lättare att ändra i MMA än till exempel boxning, som verkligen har anor rent sportifierat sedan långt tillbaka. Så här, men det händer mycket som alltid, och vi kan inte lämna den här podden utan att prata om Alexander Gustafsson mot John Jones, tycker jag. Även om det nu känns ju som Dackefejder nästan. Men det var ju förstås den stora, stora matchen förra året för svensk kampsport, skulle jag våga påstå. Ja, Johan. Jag vill minnas att du trodde att det skulle gå ungefär så här, va?
Nej, jag vet inte riktigt om jag hade bettat på det eller kommit med någon prediction. Men jag trodde nog att Alexander skulle få det svårt. Det trodde jag nog. Och som jag tror att jag sa i senaste gången jag var med, eller när vi snackade om det i Fighterpodden, var ju att jag ser Alexander som en enormt tuff person med en fantastisk styrka som jag tror inte att det ens går att öva upp, alltså den typen av mentala styrka och så som han har. Medan John Jones starkaste kort, och här trumfar han ju jättemånga, ska jag säga, det är ju att han är en multitalang inom kampsport. Han bemästrar thaiboxning, han bemästrar brottning. Han är ett fenomenalt, man kan se på hans grappling är fantastiskt fin. Och dessutom är han en taktiker och har ett otroligt stor apparat bakom sig med taktiker och strateger.
Och det där är viktigt, det där du säger med taktiker och strateger. För det var också någonting John Jones sa, vi är väldigt svåra att möta en andra gång. Och det ligger verkligen någonting i det. Och det är så här, det är alltid så lätt i efterhand att sitta och säga att tänk om Alex hade gjort si eller så. Mm. Han träffades också i ljumsken av ett knä och liksom blev faktiskt skadad där och så, ska vi säga. Men det är också så att jag tror att man ska ta till sig det där taktiska, det där strategiska som de har på John Jones klubb. Det är liksom, det är viktigt.
Men det är lite snuvat där, för den galan var ju också i Lilla Tifi. Fast vi får hoppa på båda Anderson. Två. Ja, alltså man tänkte ju där, nu händer det. Alltså, nu antingen händer. Blir det bältesmatch eller så är det sjukt nära för i Lilla Tifi kom upp på topp och så ingenting. Ja, det här är ju sporten i ett nötskal, så här är det ju lite besvikelse måste man ju då säga.
Nu blir det mycket MMA här, men det jag ska säga en till sak om UFC där. Johnny Walker har ju avslutat alltså, två fighter nu här i UFC och han ser ju riktigt, riktigt vass ut. Kolla in honom om ni inte har sett honom. Det är lite som vi var inne på förut. Det är roligt med de här nya som kommer upp och han är garanterat en av dem. Nej, men vi har lite spännande kommande UFC-fighter som jag ändå vill droppa. Vi har Francis Ngannou i tungvikten mot Cain Velasquez. Äntligen kommer Cain tillbaka. Det ska bli riktigt roligt. Daniel Tamer kommer gå. Vi hoppas ju verkligen 23 februari går han då mot Chris Fishgold. 17-2 i rekord har han som förlorade debuten i UFC. Men annars har 7 raka förutom deras segrar bakom sig. Så det är en tuff motståndare för Daniel och Daniel behöver nog faktiskt vinna den här matchen om han ska hålla sig kvar i UFC. Det är på den nivå där. Den 2 mars så har vi John Jones som kommer gå mot Anthony Smith. Vi har Tyrone Woodley, alltså det är två champs här, som kommer gå på samma gala som kommer möta Kamaru Usman. Riktigt spännande fight den också.
Just det.
Och icke att förglömma på det kortet så får vi äntligen se Ben Askren. Ben Askren som slog... Han har 18 vinster har han i sin karriär. Han har bara vunnit. Och jag kommer inte riktigt ihåg hans brottningsrekord i slutet. Men jag tror att det kan ha varit 83 eller 87 raka vinster i brottning innan han la, så att säga, citationstecken, handskarna på hyllan. Men,
och här har det spekulerats mycket ju. Han har ju gått ifrån One Championship över nu
precis,
till UFC.
Slog ju Sebastian Kadestam som för övrigt också har en match som vi kommer säkert kunna prata om senare. Men andra matcher som också är spännande det är ju att Jack Hermansson kommer gå. Så då måste vi prata med honom och gärna Hans här så får de prata fiske, tycker jag. Och sådär, han kommer möta David Branch den 30 mars. Så det är ett tag framåt, men riktigt, riktigt tuff motståndare. David Branch som slog Thiago Santos bland annat. Så det blir riktigt häftigt. Och Bellator då? Jag nämnde ju där att Ryan Bader slog Fedor, och det har ju hänt. Och sen så får vi ju se lite vad som kommer hända där. Vi har ju en riktigt, riktigt spännande fight att se fram emot i Bellator. Det är Michael Venom Page som är, apropå Israel Adesanya, alltså det är ju verkligen så här fantastisk
det är
stil.
The second...
men han är ju egentligen för Israel liksom. Och så kommer möta Paul Daly. Och där är ju två, det är ju båda britter och de borde ju såklart ha möts i liksom England. Det är jättematch för engelsmän den här fighten. Och framförallt då Bellator har blivit inplockade av Sky Sports. Så för vi som jobbar lite i den här branschen vet ju hur stora Sky Sports är i England. Det är ju typ ESPN i USA ungefär. Mm. Så att Bellator kommer växa som inåt i England nu, eller Storbritannien verkligen. Och det där, med den matchen så är det lite så här, det är början på en ny era tror många.
Bara en grej där, alltså rykten och det här med att Bellator ska komma till Sverige. När kommer de?
Det vet vi inte exakt va? De har inte kommit ut med det. Och det går ju bara att titta på protokollen från kampsportsförbundet. Eller inte kampsportsförbundet, MMA-förbundet såklart. Så kommer det ju dyka upp där.
Helene, kan du kolla upp dem?
Ja, det får du nog ta med dem. Jag sitter ju i huvudförbundet.
Va? Jag tänkte, kan vi gå ner till det här kontoret?
Men vi kan väl gissa att det är någonting på gång eftersom de har signat Oliver Enkamp, sagt att de ska komma till Sverige och han har blivit en av deras spokespersons.
Så är det ju.
Och Malin Hermansson.
Precis. Det. Nej, men det är klart att de kommer gå bland annat. Och sen så får vi se lite vilken stad det blir. Det har varit lite snack om Göteborg. Så vi får se vart det hamnar och så.
Fan vad slutet har varit. Då, det blir Göteborg. Bellator, Göteborg.
Åker vi dit då?
Ja, det gör vi.
Goda gubbar.
Men i och då Bellator. Blir det podd va? Ja,
eller hur? I Göteborg. Men också en annan match som jag bara måste nämna som är riktigt häftig i Bellator. Det är det här att min favorit, alltså Vitali Minakov, han är ju enligt mig då världens bästa MMA-fighter, tungviktare, som inte har förlorat en fight i sin karriär, 21-0 i rekord, som möter Czech Congo. Det här är en rematch från 2014 då Vitali slog honom, förstås, för han vinner ju alltid. Och nu får vi se då när han kommer tillbaka till Bellator vad han kan göra. Jag skulle så gärna önska att han vinner där och får möta Ryan Bader, men sen borde han till UFC bara. Vitali Minakov är grym. Det är ju vår tids Fedor. Det är bara att folk måste få upp ögonen för att han är så grym. Tittar vi lite på Sverige då, så har vi SM i thai-boxning som hägrar. Det blir ju riktigt roligt. Det kommer ju vara Göteborg, din favoritstad, Mårten. Vi kommer bland annat få se Bea Malecki gå där. Vi kommer se Angela Mamic kommer gå där. Patricia Axling kommer gå. Sofia Olofsson. Alltså ni hör ju vilket... Det är riktigt bra. Filip Walt också kommer gå där. Så det är bland annat. Alltså det är in på budo.se och kolla på deras lista där. För Adel Ekvall kommer gå. Alltså de har hela listan där på alla som kommer gå. Samtidigt så är det en del vi saknar. Sanni och Hamza. Det är vissa som inte går nu. Så att det är lite tråkigt. Men de är inte så nya nu, Sofia och dem. Men det är världsfighters som kommer gå där i Göteborg. Så det blir riktigt kul. Sen har vi då nomineringarna för Kampsportsgalan. Du släppte. Nu har vi en jurymedlem här då i studion, Elin. Sådär. Mm-hmm. Men det blir en ny arena den här gången, eller plats då. Det här 23 mars och Münchenbryggeriet blir det nu i år. Och vi har alltså flest nomineringar, Josefin Lindgren Knutsson i thaiboxning. Sofia Olofsson också thaiboxning. Det är ofta thaiboxare som får mycket priser på galan. Och vi har även Sofia Olofsson som jag nämnde precis, så då tar jag inte det igen. Och vi har bland annat också givetvis William Zett-Wenzel. Jiu-jitsu.
Som kommer hit.
Och sen ska vi också säga att vi även har Sebastian Kadestam som även han är nominerad till tre priser. Så det är rätt häftigt. Man tänker vilken resa han har gjort. Då in och lyssna på det avsnittet när vi hade honom här.
Precis.
Jag. Verkligen. Sist men inte minst, alltså IMAF, alltså internationella MMA-förbundet, de har ju faktiskt fått en liten så här... Ja, det har gått lite dåligt senare. Det har gått jättemycket som har gått bra, men de vill ju in i det som förut heter Sport Accord då, som nu heter GAIS-F. Inte bara GAIS, det är säkert din gamla klubb i...
Nej, men sluta.
Utan GAIS, och sen ett F måste du lägga till där, Mårten. Men i alla fall GAIS-F, som då sa nej till att få in internationella MMA-förbundet att bli en så kallad observer. Och det vet du exakt vad det är, eller hur?
Nej, jag fattar inte alls.
Nej, men man börjar som en sport då som kommer in, måste bli en så kallad observer. Och då får man liksom observera lite hur allting går till och så där. Man får den statusen. Och sen därifrån kan man bli liksom en fast medlem. Och sen när man är en fast medlem, då kan man ansöka till att bli en OS-sport. Mm. Där man också först är någon sorts prövotid. Så det här är ju ditt steg på vägen för att bli en OS-sport. Och internationella MMA-förbundet, de har täckt in varenda, alltså checkat in varenda grej på checklistan. Men ändå så fick de nej. Och då, det var lite så här, vad beror det här på då? Ja. Jo, det beror med största sannolikhet på det här med att WMMA, då helt enkelt, ryssarnas förbund, har gått ihop med IMAF. Och det här ryska förbundet är främst ryskt, inte bara ryskt. Men med Fedor bland annat som sitter med där i styrelsen. De har ju gjort lite så här suspekta grejer och så back in the days. Det är lite otydligt i alla fall, inte släppt alla siffror och allting. Så att det är troligen det handlar om. Att det behöver liksom bli legit helt enkelt från den sidan. Och det kommer de fixa.
Korruption.
Ja, men det vet jag tusan, det vågar jag inte säga. Men Johan, du är väl lite insatt så du kanske kan säga mer.
Det finns ju självklart andra kampsporter som vill komma före in i OS. Vi har ju karaten som precis bara får göra en trial nu. Och vi har... en del andra som thaiboxningen är ju inte en OS-idrott. Nej. Man kan ju tänka sig att de kanske vill komma före. Det är inte alltid så att alla kampsportsutövare, eller snarare de som företräder kampsporter högst upp i näringskedjan, är så jättetjena och hej med varandra. Nej. Så det finns med stor sannolikhet så är det så att det är andra stora internationella förbund som ligger och stoppar och blockar.
Så kan det mycket väl vara, att i alla fall att de i så fall då ger lite information om, titta på det här, vad som händer i det här gänget. Men det är ändå ganska många som blir så här observers. Alltså det är rätt bizarra sporter om man tittar på den listan, de som ändå hamnar där. Rätt märkliga varianter av fotboll och, ja men du vet, in och kolla den listan om ni är intresserade. Det är lite det som är det. Det är jättemycket som händer. Men vi kommer ju köra på under hela terminen här med massa poddar. Då får vi dra lite mer, eller hur?
Tackar vi Simon Köhler för Kampsportsnyheterna. Hörrni, vi har gäst. Här kommer William Zett-Wenzel.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Och välkomnar vi årets första gäst i Fighterpodden. En applåd för William Zett-Wenzel.
Tack så mycket, och kul att vara här.
Välkommen. Vi noterar ju att du har tagit guld i EM och i VM. Du är nominerad till årets kampsportare, årets mästare och folkets pris på kampsportsgalan.
Ja, stämmer bra.
Oj, oj, oj.
Är det verkligen? Oj, oj. Man blir lite, får lite gåshud när man hör det sådär, för annars så kommer lite etapper och man tänker inte på det, men nej. Får man det så här presenterat så låter det väldigt bra faktiskt.
Det är drömmarna som du hade?
Ja, absolut. Framförallt VM-guldet, det är ju det man har drömt om från början, och det är väl det alla har som inte är en OS-gren kanske, som har som liksom idrottskarriärsmässigt mål att ha ett VM-guld. Mm. Så det har jag absolut alltid strävat efter.
Hur var din reaktion när du fick reda på att du var nominerad i alla de här tre kategorierna till Kampsportsgalan? Satt du och tittade på livesändningen och väntade liksom på de kategorierna som du är optimal för?
Vänta, låt mig komma in där bara. För det är så här att du är ju alltid nominerad. Så du är så här, ännu en gång, eller hur?
Nej, men jag blev...
Man ska aldrig ta det för givet.
Nej, det är sant.
Du ska vara ödmjuk. Nej, men jag blev väldigt förvånad eller glad över att tre nomineringar. Mm. För det är, jag har ju bara varit nominerad i en åt gången tidigare. Så att det känner jag har varit ett litet steg upp på karriären där. Och det var jättekul. Men annars så, jag misstänkte ju ändå att VM-guld, att man borde ändå bli nominerad i någonting.
Man borde.
Så att, men att det var tre stycken var jättekul. Ja. Verkligen.
Hur gammal är du? Är du 21 år?
Ja, fyller 22 nästa
22
vecka.
År. Ja, det är klart att det är rätt många kategorier i den åldern. Att vara så pass ung och få så pass många nomineringar.
Ja, absolut.
Men var inte du typ 12 när du fick dina första? Nej, men typ 18. 18 var det ju i alla fall, tror jag.
Ja, men 18 var det. Mm.
Kan vi kolla lite grann med din bakgrund? Alltså, hur hamnade du ens i kampsport?
Det var när jag var 6 år. Så började jag och min bästa kompis. Vi bodde vägg i vägg i ett hus. Och hans storbrorsa körde jiu-jitsu. Så då var vi en helg och kollade på ett KM där de slogs, och vi tänkte att det här är så coolt att man får slå på varandra, och det var, vi var så fast på det, och sen började vi, och sen så körde han och jag med varandra i väldigt många år, och sen slutade han och så fortsatte jag. Mm. Och så på den vägen ner.
Och det är klassiskt det där, att man börjar ofta med en kompis. Ja. Då brukar vi alltid fråga den här kompisen, vad gör han idag?
Han, just nu är han en säsongare i Sälen. Ja. Så ska vi hälsa på honom nästa vecka.
Så han bytte helt?
Ja, han är murare och säsongar just nu.
Ska vi ta det här nu med jiu-jitsu? Det kan ju vara lite förvirrande. Johan Aldin är också här, alltså vi som är lite äldre i gänget. När jag växte upp, det var ju liksom jiu-jitsu, eller det var ju allt från ett självförsvarssystem till, jag tänker, Durevalsystemet fanns det där jag växte upp i Göteborg bland annat då. Och så var det någon typ av sport, karate eller någon sån där. Nej, men det här är jiu-jitsu. Idag säger man ju, inom MMA, jiu-jitsu. Då är det ofta BJJ man syftar på.
Ja.
Hur ser du på jiu-jitsu? Är det sport-jiu-jitsu du tränar?
Ja, jag kör absolut sport-jiu-jitsu.
Men ni säger ju aldrig det!
Nej, men det är ju för att man tänker att den jiu-jitsu man kör, det är den rätta jiu-jitsu. Så att säger jag jiu-jitsu, då menar jag att då får jag det framstå som att sport-jiu-jitsu är den liksom originalsporten av jiu-jitsu. Sen vad som är rätt är väl lite oklart.
Det är lite grann poängen vi brukar diskutera här. Det är något som man försöker claima jiu-jitsu.
Ja, absolut.
Så det finns ju någon fäktningen också. Det kallas ju sportfäktning av alla andra som fäktar på många olika sätt. Men själva vill de inte gärna säga sportfäktning nödvändigtvis.
Utan de
kör bara fäktning.
Ja, men att säga sportjiu-jitsu, det är väl ganska uppenbart att det är en sport. Och då tänker man att jiu-jitsu räcker väl bra. Mm. Och sen de som har brasiliansk jiu-jitsu, de kan ju få säga det istället. Eller bi.
Men det är väl liksom att det är sportifierat, som det så fint heter. Det vill säga att det är liksom poängsystem på ännu mer kanske, när man tänker att som i alla fall gamla MMA, där man bara slängde in folk i en bur och så fick de bara göra upp liksom. Det här är ju mer än så. Det är ju lite också komplicerat ja, regelsystem för ja. Dem utanför i alla fall. Ja, kan inte du verkligen. Berätta lite om hur funkar liksom regelsystem? Ja, vad får man attackera, vad får man inte göra? Så?
Ja, men sportjutsu kan man ju säga kort och gott, det är en blandning av karate, judo och brottning på marken. Så det är väl inte en blandning av de flesta kampsporter. Mm. Och det är en poängsport, så att man får ju poäng för att slå och sparka på den andra. Och då är det allting över bältet och på huvudet. Men huvudet är mer skin touch. Så att, och det är också lite vad man själv tolkar av eller som på tävling. För att så länge inte huvudet dratt åt andra hållet och man svimmar, så brukar man ändå kunna slå ganska hårt. Men det är inga raka slag mot ansiktet, och det tycker jag är ganska skönt.
Och vad sa du med sparka? Men fick man sparka i huvudet?
Ja, men då är det, ska man vara försiktig. Eller det är så länge du träffar löst, en skin touch.
Blir du okay. diskad om du knockar din motståndare?
Ja, det har bara
skett. Fast då får du applåder också.
Ja, men det kan man nog kanske ha.
Folkets champion.
Det har faktiskt bara skett en gång för mig. Och det var mot en ryss. Så att, i efterhand var jag ganska nöjd. Så jag bara, men jag knockade honom. Men jag tyckte det var jättejobbigt då. Jag kommer aldrig kunna köra med Malin något. För jag stod och grät efteråt och bara sa, jag skadade honom och han blev utburen på bår. Och så här, jag var så ledsen. Så att det är bättre att ha en liten mellanhård sport för mig.
Men du ska vara så pass kontrollerad så att det är, vad sa du, light touch?
Ja, alltså på huvudet är det skin touch. Så att du ska ju mer snärta än andra, om man kan säga så. Eller liksom utan att huvudet åker åt något håll.
Och om man hamnar på backen på varandra, hur länge fortsätter fighten där nere?
Ja, men så länge man är aktiv så kan domaren, det är lite upp till domaren egentligen. Men så länge man är aktiv så kan man hålla på i kanske 15-20 minuter. Eller 20 sekunder såklart. Men ligger båda still och det blir dödläge, då döms man upp ganska snabbt. Mm. För det mesta avgörs egentligen i del 1 och 2, som är slag och spark och kast. Så man vill inte ha, ja, men just som en bi-match är väldigt lång. Och där kan man ligga och det går lite långsammare än vad det är i sportet. Och det försöker man väl komma ifrån, så att man blir uppdömd ganska snabbt.
Mm. Häftigt. Men du tränar på en klubb som är väldigt känd för både jiu-jitsu men även BJJ och även MMA också. Men kan du berätta lite om din Nakadojo? Och berätta lite om Nakadojo, för det är också så här... jag tänker på Ingmar från början och så här, vad har de egentligen betytt för klubben och för
dig? Ska jag berätta lite grann? Ingmar Sköld pratar vi nu.
Ja, men precis.
Mm. Som är huvudtränare kan man säga, eller han är väl den som startade klubben en gång i tiden. Ja, nu är det väl Karneborn som är huvudtränare.
Ja, precis. Men vi har väl på sportjutsen nu på senare tid tagit över lite och styrt oss själva där, och vi har haft lite olika tränare genom åren egentligen.
Men vad betyder de här legenderna, de här som ändå startade upp det, hur mycket har de betytt för dig liksom?
Men väldigt mycket, ska jag säga. Det är väl de som har satt min grund för jutsen. För det var ju så jag började, och det var de som jag såg upp till när jag stod där på mattan med vitt bälte och tänkte så där bra vill jag bli. Och Rickard Karnborn som alltid haft, och Pernilla som haft en hel hylla med massa pokaler på. Och som alltid tittat upp på dem varje träning och tänkt så här, någon gång ska jag också ha de där pokalerna. Så det har ju verkligen motiverat den från början.
Ja, det var målbilden alltså. Du såg dem och tänkte, det där vill jag också ha.
Ja, verkligen. Men det är svårt att träna på en matta. Sen står det 2 meter bort, står alla de största pokaler man typ någonsin sett. Som bara står och stirrar på en varje träningspass. Man blir ju liksom provocerad också av det. Mm.
Men har du sa att du började köra när du var 6 år. Har du alltid varit aktiv och bara fortsatt mot den där drömmen och ta de där stora pokalerna? Eller har du haft liksom perioder där du har fallit ur eller funderat på att göra någonting annat, en annan kampsport, eller som din polare började åka skidor istället?
Nej, ingen annan sport, men jag har haft lite motivationssvackor till och från, och det är väl lätt att ha om man börjar som 6-åring och sen fortsätter man i 15 år, så är det svårt att hålla det där jättekul hela tiden. Men så jag hade faktiskt för 1,5 år sedan, då var jag i Berlin i 3 månader och sen var jag ute och reste i Asien i 3 månader. För att jag kände att jag behövde göra något annat, och då tog jag egentligen ett helt break från jiu-jitsin. Och sen när jag kom tillbaka så
vann du VM.
Så vann jag VM, så det var väl bra gjort. Det man ska göra, ut och resa och åka till Berlin.
Ja, eller hur? Ja.
Och det är klart att när man då hör dig prata så pass intensivt om tävlande och det är sportjiu-jitsu, har du några planer på att byta stil? Och då tänker jag såklart MMA.
Ja, nej. Det som jag sa, jag kollar på de där sporten, eller den som är MMA och alla hårda kampsport, och tänker att det där kan inte hålla på med, för man skadar sig och man får sneda näsor, och det är inte min grej faktiskt.
Du stannar på sportjutsen?
Ja.
Men om man är sådär, alltså du är ju EM-mästare, VM-mästare, du är känd inom kampsportsvärlden, du vinner priser på kampsportsgalan och allting. Blir man rik då?
Ja, man skulle ju hoppas.
Ja.
Nej, det blir man faktiskt inte. Eller jag blir inte det på det i alla fall. Jag vet inte, den som, om det är någon som sitter i samma situation och blir rik som man gärna hör av sig. Men det är så här, jag har haft några två privata sponsorer. Och det ger inte jättemycket pengar. För de ser väl att den synligheten det ger är inte enorm. Så det, ja, nej, det genererar inte så mycket pengar. Men däremot så kostar det inte mig någonting. Utan klubben står för alla utgifter, landslaget står för saker. Och sen kan man få lite från sponsring. Så att det, jag går inte minus i alla fall.
Nej.
Det behöver inte tycka synd om mig.
Men nu när du ändå tävlar som senior och du har ändå uppnått bland det största du kan genom att ha VM-guld och EM-guld redan som 21-åring. Vad är liksom nästa steg för dig? Är det att göra det 5 gånger om? Eller vad är liksom nästa steg för dig?
Det är jättesvårt. För att det, jag satt och tänkte på det här om dagen just att nu har jag vunnit VM och det finns ju något som heter World Games som är egentligen för de sporterna som aspirerar till att bli en OS-gren. Och det har jag inte vunnit och det är om 3 år. Och det är väl det som man i sådana fall skulle se är snäppet högre eller på samma nivå som ett VM-guld. Men sen så vet jag inte om jag känner att det är så viktigt att ha det guldet också. Men jag står lite däremellan och funderar på Vad nästa mål är.
Men det är inte det fler pokaler än karneval? Det måste ju vara.
Då får du jobba.
Ja, Freddan som jag tränar med, han kämpar i stenhårt för att han ska få mer SM-guld än vad Rickard har. Ja. Och jag började lite senare på att just plocka SM-guld, så det kommer ju ta ganska lång tid om jag ska uppnå den grejen. Men ja, det kanske det jag ska som mål istället då. Slå hans pokalhylla på dagen.
Kan inte du berätta lite om Fredrik och din relation? Alltså så här, för ni har ju ändå gått sida vid sida länge och i samma klubb. Ni har också tävlat. Ja. Jag såg det live någon gång. Vad vann du då?
Ja,
du vann. Två gånger.
Ska vi berätta vem Fredrik är bara så jag får ett grepp?
Ja, men Fredrik är min träningskompis som jag har tränat med sedan jättelänge. Och det var väl när jag gick upp och började tävla, så Fred är 3 år äldre än mig, så än jag, så att jag fick ju börja sparras med honom när han var betydligt bättre än vad jag var. Så att han var alltid personen som jag inte riktigt ville köra med, för han slog alltid så jättehårt och han kastade mig hårt i mattan och det var väldigt så här, det var jobbigt att köra mot Freddan. Men sen så började jag växa till mig, blev större än Freddan och sen tränar vi, ja men har vi kört varje pass tillsammans och blivit så bra som vi är tillsammans egentligen, för det är vi två som har varandra som sparras med.
Kul.
Ja.
Hur ser träningen ut? Alltså, man förstår ju sportjutsu, men har ni specifik träning på marken, specifik slagspark, eller hur ser den ut träningen?
Ja, men när vi kör sportjutsu-träning så är det ofta antingen slagspark eller så kör mycket övergångar. För det är lite skillnaden på andra sporter, att om man vill vi bli bättre i kast så går vi och tränar judo på en annan klubb. Vill man bli bättre på golvet så går man och köra BI istället. Men just det som är unikt med jutsen är ju egentligen övergången mellan slag och spark och kast. Just att kunna gå in och greppa och direkt vara mobil och kunna kasta den andra. Och det är väl något som vi tränar väldigt mycket på. Och sen så just de grens eller specifika då för de tre delarna kan man göra separat, men det är ju just övergången som är det mest specifika som vi tränar på.
Och om man hamnar på backen i en match, är det princip som BJJ då? Att, alltså de låsen och de principerna, får du strypa och armlås?
Ja, men det är i princip det är vissa lås som är lite andra regler på kanske, men det är samma grej. Men vi får ju poäng för avklapp. Vi vinner inte matchen där, utan allt är poänggivande istället.
Exakt. Har du läst Ingmar Skölds bok?
Nej, det har jag inte gjort.
Gör det.
Men vad står det i den då?
Vad står det i boken?
Ja, men du behöver inte återge den såklart. Men
det började en vinter 1968. Jag har memorerat hela boken.
Ja.
Nej, men det står ju bland annat, det är ju mångbott det som hans jobb på Maria Ungdom och sådär. Men också på, för han är överläkare, men också jujutsu-framgångarna och hur det var och hur han upplevde när han vann EM och så vidare. Ja, det är bra. Det är bra formulerat.
Och hur mycket vilar hans liksom ande över Nakadojo idag?
Men det finns, jo men för oss som kör sportjutsu så är det väldigt, väldigt mycket kvar ska jag säga. Det är ju, han var ju väldigt delaktig och har varit det fram till för något år sedan bara. Så för oss ligger det kvar, men jag skulle säga de som kommer in nya och börjar träna som ungdomar nu, så tror jag inte det är så influerat av det. De får inte den känslan i alla fall, för att han är inte aktiv idag på mattan.
Nej.
Men känslan för oss som har varit med när han var med, så finns det absolut kvar.
Är det liksom Rickard Karneborn som är den stora inspiratören och gurun på Nakadojo, eller finns det några andra? Är det du som är den nya för alla små kids som kommer in och bara, ja, åh, William!
Nej, men det skulle jag inte säga. Det är bland, alltså, Fredrik har axlat den rollen väldigt bra. Han sköter väldigt mycket med ungdomsträning, och både för yngre och för de ungdomar nu som är ute och tävlar och snart ska gå upp i senior. Så han har väl den rollen väldigt mycket. Rickard är inte aktiv på det sättet inom sportjutsen, så att det skulle jag säga Fredan har på klubben faktiskt.
Mm. Någonting som intresserar mig lite grann, det är det här att, kan du inte berätta lite om hur det är att åka ut, när man åker ut och representerar Sverige? Så här, nu möter du en ryss till exempel i finalen, och så här, har du kollat in den här ryssen innan då? Lite så här, berätta lite om stämningen, hur det är, hur mycket du kollar in andra fighters och så, hur det är.
Men i början när jag började tävla internationellt, så var jag väldigt bra på att kolla upp mina motståndare. Det var så här, jag fick ett namn och så googlade jag och så letade jag hur länge som helst för att hitta, kunde räcka med en liten snutt någonstans eller en bild bara för att jag ville veta hur personen såg ut. Men sen insåg jag efter något år att jag blir bara nervös av det här, och jag får inte ut så mycket, för att ofta är det en video som är gammal eller de har helt bytt stil eller ja, men kan vara vad som helst, och det har varit ett stressmoment för mig. Så nu senare år så, ja, nu vet man ju också, kör man på senior så är det ju samma, det är ju samma motståndare egentligen varje tävling som är de bästa, så jag vet ju vilka jag kommer möta, så att då har man ju koll på dem sen innan. Och då försöker man ju tänka lite på, ja, men vad ska jag göra på den här, mot den här personen, och hur ska jag agera när han gör så. Men det är också en sån sak som kan stressa mig väldigt mycket, så jag försöker att inte tänka på det alls faktiskt.
Men den här ryssen då, som du mötte i finalen, för det var ju också så här, han vann ju inte så här supersvårt, det var väl någon match, men sina matcher fram till dess.
Ja.
Och då hade du, kollade du in honom då under tävlingen liksom, hur det gick? Eller så här, nej, kände du så här, honom, det är honom vi som kommer mötas? Inte så?
Nej, men jag misstänkte att det var han som skulle gå till final.
Han var väl lite favorit, alltså så här, du var väl favorit, men det var ju ni två som var favorit.
Nej, men det var väl han, ja, absolut. Och det var jag medveten om. Men
var
då,
ni sidade på varsin sida?
Nej, de har slutat med det, så att jag fick köra, jag brukar vara sidad, för att förut var att efter ranking sidade man, men det har de slutat med nu. Så då fick jag köra full stege. Men jag mår bäst och presterar bäst när jag inte behöver, eller behöver, alltså när jag kollar på mina motståndare. För att då blir det bara hjärnspöken, och så står jag på mattan och bara, just vad gjorde han i förra matchen, hur ska jag göra nu? Och så blir det liksom en lång matteuträkning istället för att bara köra. Så att, nej, jag har svårt att titta på motståndare.
Hur många matcher var det på VM som du gick?
Jag skulle säga 5. Men ärligt talat så vet jag inte om det är 4 eller 5.
Nej, okay.
För att jag har inte ens kollat på matcherna efter VM, för jag har inte klarat av det, för att jag har en bild av hur det var och vad jag gjorde, och jag har inte än klarat att ändra på den bilden. Så det jag har i mitt huvud av hur det var lever jag lite fortfarande med, och tänker att så här, men det, den bilden får jag ha tills jag känner mig mogen nog att kolla på de där matcherna. Så jag tror det är 5.
En annan grej jag tänkte på. Du är ju öppet homosexuell kampsportare.
Ja.
Vilka reaktioner har du mött?
Nej, men jag har nog inte mött jättemycket reaktioner, för att det har gått så pass, vad ska man säga, alltså smooth, är att jag inte, i alla fall i kampsportsvärlden, så har inte jag på klubben ändå ställt mig och sagt, hej, jag är gay, och fått reaktioner på det. Utan där har väl de flesta, antar jag, sett det på sociala medier eller förstått att jag har haft med min pojkvän på någon träning och förstått det därifrån. Och i Sverige så är man väl ändå så pass bra på det att man får ingen dålig reaktion, så att folk har varit väldigt, inte pratat om det. Men sen när man är ute på och tävlar och har, ja, men andra internationella fighters, då är det ju folk som har kunnat komma fram och bara, jag måste bara fråga så här, är du gay? Så här, och blivit förundrad över det och verkligen tänkte så här, det kan ju inte stämma, för att
han är kampsportare.
Ja, och så där bra, liksom, vinner VM och sen ska du vara gay liksom.
Man kan ju tänka att det kanske stack lite extra mycket i ögonen på ryssen då, som kom tvåa, med tanke på hur det ser ut hos dem.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
Ja.
Men för om vi ska vara krassa, så kampsportsvärlden är ändå, det finns liksom en gammal machokultur som ligger kvar, och i många klubbar så finns det fortfarande en jäkligt dålig jargong. där man kanske skulle använda liksom en sån sak som att någon är homosexuell som ett slagord. Liksom.
Ja. Mm.
Tvekade du någonsin med att liksom gå ut öppet?
Nej, jag tror faktiskt. Just att jag tränar på Nakadojo som är verkligen känner kompiskänsla, så har jag aldrig varit liksom rädd eller tveksam där kring att våga visa det öppet. Men det är klart det har varit jobbigt, och det första året så sa jag nog ingenting i kampsportssammanhang. Då visste alla mina kompisar och familj, men jag sa det inte öppet på klubben, och det var ingen som visste om det heller. Och då var det jobbigt att sitta i omklädningsrummet när folk pratar om den här personen eller tjejen har jag legat med, eller verkligen så här. Det var så förutbestämt att man underförstått att alla skulle ju såklart tända på tjejer och tycka det var det sexa som fanns.
Men hur gammal är du nu? Är du 15, 16, 17 år någonstans? Eller vad är det?
Nej, jag insåg att det kom ut för typ 2 år sedan.
Ja.
Så att det är ganska nytt, men, ja, men typ för 1 år sedan då så satt jag, och då kunde man ju fråga just de här frågorna, bara, men vilken tjej träffar du nu? Och då blir det så här, vad ska man svara på det, för att det är så underförstått att det ska vara en tjej. Och att...
Nej, men det är klart att, som sagt, att jag kan tänka mig bilden av macho liksom, att den finns, och det är ganska ovanligt i kampsport. Och det gör ju också nu med nomineringar att du uppmärksammar, och sociala medier, att säkerligen många som kanske inte tar steget in i kampsport för att de tror att det finns en jargong ser en öppning tack vare dig.
Ja, men det hoppas jag. Och även har jag tänkt på det att de som eller om det är några som är homosexuella som kör kampsport och som inte vågar komma ut just för att man känner att det inte passar in, att någonstans man kan se mig och tänka att men han klarar ju att vara öppet gay. Mm. Varför skulle inte jag våga det? För att om man tänker rent statistiskt sett så jag vet inte hur många, jag hörde någon gång så här, var tionde person är egentligen gay, på att inte folk säger det. Jag tror inte på den siffran egentligen, men med tanke på att hur länge jag har kört ut sig och jag har aldrig stött på en person som är öppet gay. Så tänker jag att någonstans måste det vara fel. Det måste finnas folk som inte vågar komma ut just för att det är den kulturen där. Och bara ju med att man då kanske kan se mig och förstå att det funkar att vara gay och köra kampsport, så hoppas att det är någon som vågar komma ut med det.
Men jag tror att det du säger också om att Nakadojo verkligen har sin tjena kompis-grej, att de värnar mycket om kulturen. Jag tror att det är jätteviktigt för att fler ska känna liksom att de vågar vara sig själva och vågar vara öppna med det. Och det har ju min och Johans klubb, Berserker MMA, vi har ju sedan långt tillbaka också varit oerhört tydliga med att här är liksom alla välkomna oavsett sexuell läggning, och det är nolltolerans mot språk som är liksom nedsättande mot det. Så där, vi har ju haft många hos oss som har tränat som också har varit öppet homosexuella, och folk har sökt sig till vår klubb just därför. Mm. Så med tanke på att Nacka är en så pass stor klubb som det är, så blir det säkert många som känner bara, ja men hit kan jag gå.
Och ja, vi får se. Det kanske blir en gaymagnet när jag bara står och drar till med nya medlemmar. Jag får gå till Rickard och säga att jag vill ha provision på alla nya gaymedlemmar som vi får.
Jag kör QX-skalan inne i cagen på Nakadojo.
Exakt.
Perfekt.
Ja, eller hur?
Men det är klart att jag tänker utifrån andra sporter också. Så vi har ju pratat om det tidigare, inom hockey eller alltså alla sporter som har någon form liksom av lite match och stämpel. Det är nog tufft.
Ja.
Och det krävs ju att, jag ska inte göra det större än vad det är, men jag tror att det krävs ju att någon går först.
Ja, men så är det ju, absolut.
Och det gör det lättare också.
Ja.
Och som du var inne på också, Elin, jag tänker just att ha förebilder, inte bara inom det här, utan också att en ny generation hittar till sportjutsun, inte på grund av det här, tänker jag med liksom sexualitet, utan mer att det finns nya profiler. Och du har ju varit lite uppmärksamma nu, men VM-guldet var ju relativt uppmärksammat. Googlar man lite grann så dyker det upp liksom i sociala medier och tidningar och tv, uppmärksammar det där. Det är ju kul, det är bra för kampsport.
Ja, men det är jätteroligt, och just eftersom de jobbar väldigt mycket väldigt hårt i federationen att försöka bli, de siktar emot att bli en OS-sport någon gång, och då behövs det ju den uppmärksamheten och den mediala uppmärksamheten framförallt för att visa att det är en omtalad sport som många känner till, för man kan inte bli en OS-gren om inte någon, om ingen känner till sporten. Och det är väldigt roligt även i Sverige att det blir större, att folk söker sig till det.
Men upplever du att sportjutsu växer?
Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är svårt för att...
Jag vet.
Ja, jag kan svara. Berätta utvecklingen.
Nej, men det har hållit sig på en ganska på samma nivå ganska länge. Nu pratar jag antal medlemmar så där. Det diffar på liksom några hundra hit och dit senaste åren. Så det har hållit sig på en ganska, och det är en av de större idrotterna i Budo Kampsportsförbundet. Det är ju det och thai-boxning och så.
Ja, nej, men just ja, men för i Sverige, kollar man på svenska tävlingar så är inte det någon stor skillnad från när jag var liten och började tävla. Från vad det är nu. Men ja, sen var ju VM som jag nu är en av de största VM någonsin med flest deltagare och så här, men det har väl också med hur man marknadsför och liksom får folk att anmäla sig. Men sporten i sig är väl som du säger att den är väl lite avstannad i sin utveckling.
Ja, men avstannad, eller så, för många är ju annars, det går bra ett tag och sen så faller det bort. Alltså det är lite så här,
man får med sig att det är en stabil sport,
det är stabil,
som folk stannar vid.
Stabil sport skulle jag säga. Men jag är lite så intresserad av, okej, du är 21, bas, nu fyller du 22 i år.
Ja.
Ja. Säg att du är 32 då. Vi hoppar fram 10 år. Vart är du då? Håller du på med det här då? Eller har du egen klubb? Vad händer? Vart är William Seth Wenzel, som jag brukar vakna och säga? Vart är du om 10 år?
Nej, men om... Ja, så svåra frågor vi ställer.
Kom igen nu.
Nej, men jag tror inte att jag förundras de som lägger ner den tiden på jutsen så ideellt och allt vad det innebär, och jag tror inte att jag är den person som brinner för sporten på det sättet. Jag tycker det är jättekul.
Du vill vinna?
Ja, men jag gillar att vinna, jag gillar min karriär och just min träning, men i övrigt är jag inte jätteinvolverad så att, och det tycker jag är tråkigt också, men, och det är väl, har en självisk bit i det också, men just att så här, jag pluggar nu på KTH och det tar jättemycket tid och man vill hinna vara med kompisar och man ska hinna jobba, det är väldigt mycket saker som man måste uppoffra för att engagera sig på det sättet. Men jag är absolut aktiv på något sätt, tror jag. Man vill inte släppa det. Det är ändå 15 år jag lagt på träning, så man vill inte bara sumpa den.
Men du har ju fortfarande en väldigt viktig del i det här ekosystemet för att få jujutsen att finnas kvar. För det funkar ju inte om det bara är gamla gubbar och tanter som sitter i en styrelse och gör saker. Det måste ju finnas utövare också.
Känner det ingen press nu utan...
Det är en uppmaning där. Nej, men så är det ju verkligen. Och det är väl det som driver en till att då kanske vara kvar och göra saker för att föra det vidare. Och jag ser ju nu på våran klubb de ungdomarna som nu håller på, var min syrra också är aktiv och ska precis nu, eller har precis börjat tävla senior. Att när jag var i deras ålder, då hade jag mina förebilder och finns inte jag och Freddan där, så har inte de någon att kolla på, för Ingmar är inte där. Och då är det så här, vem ska de lära sig av? Så att det blir motiverande att se deras utveckling och resa också, för man ser så mycket av sig själv i det.
Men jag, det är nog kanske mest jag som haft någon teori också, att den här sportjutsen som blir så någon form av light MMA, som sen glider man över till någon form av shootfighting eller amatör MMA, och för att man vill till MMA, men det kanske inte alls är så.
Nej, men jag tror det är nog i sådana fall om du börjar med det senare, för som jag som började när jag var 6 år så har inte jag haft MMA i sikte, och ju mer jag kört det så har det ju blivit mer att jutsu är min sport, och då är det ju svårt att se att jag ska köra något annat, men det är väl upp till person, tänker jag.
Jag tänker på en kille i landslaget där, heter Max Hederström.
Ja.
Han kommer ju från MMA och har gått till sportjutsu.
Ja, eller han kör ju Nevasa, och det är egentligen samma sport eller samma regler som BI, så att
det är nog
en svår och jobbig resa att gå från MMA till sportjutsu, just för att det är så skilda.
Ja, tänkte det.
Men
det
här man med... inte får slå folk hårt. Nej. Det är jättekonstigt.
Nej, men du kommer bara bli diskad hela tiden, tänker jag.
Och blir många det? Alltså, det kan jag tänka mig att det finns en del utövare som faktiskt inte kan kontrollera.
Ja, men så är det absolut. Men det är ju inte att folk blir knockade till höger och vänster och att folk bärs ut på bår och man diskar folk, utan det är mer att slår jag ett slag och jag missar den andra personen så att min då rörelse fortsätter förbi dens huvud, då visar det på att det var okontrollerat. Så att det är mer sådana varningar och diskvalifikationer man kan få. Så det är inte så hårt det låter, men man kan absolut bli diskad, och det finns passivitetsvarningar. Det är så mycket som man kan göra fel på en match, så att det är inte jättesvårt att bli diskad. Inte om du frågar mig i alla fall, tyvärr.
Ja, men det finns ju väldigt många fula fighters. Nu pratar jag inte om utseende, utan nu pratar jag att vara liksom ful.
Hoppas inte jag heller.
Exakt. Hur roligt.
Ja, nej, men sådär. Vad är det fulaste du har mött? Alltså så här, återigen då, inte utseende, utan vad är det ful? Alltså, och vad gjorde den i så fall mot dig?
Nej, men det är de här jävla ryssarna generellt sett skulle jag säga.
Ryska ambassaden ligger här precis bredvid ambassaden.
Okay, vi får eskortera ut med.
Mitt emot.
Nej, men de är ju verkligen de är fula i sitt game, för de kör väldigt hårt och väldigt okontrollerat, och där kan man, tror jag, se i alla fall folk som kommer då från andra sporter som lite blir inskolade till jiu-jitsu, där de inte har det renaste slagen och renaste teknikerna, och då kan det flyga lite här och där, och det är generellt hårdare än alla andra. Men sen har jag alltid haft en dansk i min viktklass som har varit överjävlig. Det är personen som jag bara så här, jag vill inte möta honom, för det gör så ont att köra mot den här personen. Och där har det varit någon match som han har slagit med huvudet så att jag så här, liksom tappat lite fattningen om vad som händer. Och sen när jag bara helt plötsligt kommer tillbaka, när då ligger jag på marken, för han tar ju det till sin fördel liksom, och kastar ner mig, och sen håller han fast mig, och så har jag förlorat. Och jag tycker att men det här är ingen MMA-match, men man kan inte heller stå där och bara, han slog för hårt, och tycker domarna att det är okej, så är det det. Men
där blir min fråga då, händer det att folk fejkar? Alltså att de fejkar, bara, han slog mig så hårt, boom, trillar ihop för att få någon annan diskad.
Ja, man spelar liksom,
ja,
som
precis.
I fotboll.
Ja, ja. Och man märker bara att jag är på väg att torska den här. Så då filmar man. Mm.
Ja, men ni ska bara, ni ska se mina matcher i tidigare karriär. Jag var jättebra på att filma. Det var lite min grej. Och jag skäms ju verkligen över det nu. När jag ser folk som gör det idag. Men jag som junior som går upp och tävlar mot seniorer. Och så fort jag får ett slag, jag bara, aj, det gjorde ont. Och så här. Men det var inte heller medvetet. Det var ju med att jag var mesig också. Jag tänkte så här, att jag kan inte fortsätta nu om det gör så här ont. Och då var jag väldigt bra på att visa det. Men det var inte den här att jag bara, nu ska jag gå in och försöka få den här diskad. Men kolla på de matcherna nu, så skäms jag ju. Tänker jag så här, den här personen får inte stå på den här jutsimattan. För han skämmer ju ut sporten. Med sitt liksom grinande och bara ont överallt. Men det
jag
finns
så glad
sådana.
Att jag fick till den här frågan. Det här öppnar liksom en helt ny dimension av...
Jag har slutat att filma, vill jag bara tillägga.
Får jag fråga nu, apropå kampsportsgalan bara, att vara årets kampsportare eller årets mästare, vilket tycker du är finast?
Årets kampsportare säger väl mer om en person just vad han har gjort för sporten och mer som en helhet, men jag skulle säga att jag själv kanske förtjänar årets mästare mer, för att där är verkligen enbart utifrån den prestationen som jag gjort. Och därför hoppas jag väl mer på det priset. För att jag känner att det är verkligen det rätta för mig kanske. Och att jag var ju nominerad i den förra året också. Då var det ju Freddan som knep den. Så nu känner jag att nu fan ska jag...
Ni möter ju varandra. Alltså, årets mästare är ju Jakob Isaksson i Wushu. Sebastian Kardestam som vi har haft hos oss. William Zett-Wenzel, du. Mm. Och så Fredrik Widgren. Jutsu också. Där är en tuff fight. Ja. Och när det gäller årets kampsportare, Sebastian Kardestam även där. Panik Jansa, MMA. Sofia Olofsson, tuff motstånd, thai-boxning.
Ja.
Och så du då.
Och det är ju precis som du säger, att nu sitter jag ju i juryn, så jag vet ju hur vi sitter och tänker när vi ska ta fram de här nomineringarna.
Hur tänker ni?
Det vill jag också veta, och kan man påverka det?
Så precis som du säger, att kategorierna mästare och mästarinna, där är det liksom, vad har personerna åstadkommit? Och på kampsportare, då är det mycket mer så här, är det här liksom en person som är bra för idrotten och som lyfter världen som är viktig? Om vi tittar till exempel på han som tog det förra året, Allan Finfo, som blev årets kampsportare förra året. Han har ju inte vunnit någon VM-guld, han har ju vunnit guld i höga tävlingar i en masterklass liksom, men... Där är det ju inte den saken det handlar om, utan då handlar det ju om hela hans gärning, så att säga.
Hans långa historia som BJJ-utövare.
För många blir ju lite så här, men vadå kampsportare och mästare? Det är väl typ samma sak? Nej, det är två olika kategorier.
Bra. Nu vet du, William.
Ja, som andra ord så är det den kategorin man verkligen vill vinna.
Ja, det låter ju... Svårt att veta.
Finn båda. Du kan väl ta hem båda.
Ja,
och sen lite folkets pris på det. Det är bara liksom sidogrej.
Guldsuban.
Ja. Exakt.
Sista bara. Du pluggar, sa du. Och yrkesmässigt då? Vad ska du bli?
Det är en väldigt bra fråga.
Vad pluggar du?
Jag pluggar industriell ekonomi på KTH. Och det som alla på den här linjen pratar om, det är att man ska bli managementkonsult.
Ja, det är bra.
Och det låter jättetråkigt, men det
kan
är
vara
det
kul.
Man blir.
Det är tråkigt.
Ja, nej, det är så.
Det finns roligt.
Ja, det är frågan om vad du ska bli alltså.
Ja, vi får se.
Hur många år har du kvar?
4,5.
Då har du tid att tänka på det.
Ja, men jag hoppas i alla fall att jag kommer på någonting på de åren.
Studentliv alltså, det är väl ganska härligt?
Ja, Nej, nej. Jag vet inte, studentliv så här med äta nudlar till lunch och gå och dricka billig öl i någon sunkig lokal. Det är inte riktigt vad jag har varit sugen på. Men,
det blir ju inga elitidrottare gjorda av nudlar och öl. Liksom.
Nej, exakt. Att det passar inte in i det typiska studentlivet kanske.
Tack för att du kom, William Seth Wenzel. Och som sagt, härnäst, lycka till på Kampsportsgalan.
Ja, tack så mycket.
En applåd, va? Mm. Hörrni, lång podd idag, men det är dags att knyta ihop den. William Seth Wenzel, nu var han här. Och vi håller tummarna för honom som sagt på Kampsportsgalan. Spännande.
Imponerande. Alltså, han är så ung, han är väl. Alltså, talar väl och liksom för sig och sin sport och sin läggning, allting. Jag tycker det är imponerande kille verkligen.
Och får jag säga, ännu en av väldigt många trevliga kampsportare som vi har i vår podd, eller hur?
Verkligen. Har vi haft någon som inte varit trevlig?
Hette han Simon Kölle?
Ja, det måste vara
han
det.
Var inte så.
Men är han Johan verkligen Haldin kampsportare?
Är också. Johan Haldin, vad var det där för på?
Jag skojar.
Mer kampsportare än dig i alla fall.
Och därmed tänkte jag att vi ska tacka för idag. Som sagt, Simon Kölle, Johan Haldin där borta. Elin Blad, jag heter Mårten Söderström. Vi tackar för idag. Vi ses om 2 veckor.
Puss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.